Det är onsdagen den 25 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Nu på lördag har det gått precis 40 år sedan mordet på statsminister Olof Palme. Det var som alla vet sent på kvällen den 28 februari 1986 som en än idag okänd man sköt ihjäl Palme i korsningen Sveavägen Tunnelgatan i Stockholm. Mördaren försvann därefter från platsen. Statsministern avled omedelbart. Hans fru Lisbeth Palme träffades också men skadades mycket lindrigt. Och det är ungefär det som nu 40 år senare är säkert känd kring händelsen. Trots att polisutredningen efteråt blivit en av de största i den mänskliga historien och trots att händelserna kring Sveavägen den där kvällen förmodligen är de bäst dokumenterade timmarna av alla i hela den svenska historien, så är mordet som alla vet än idag olöst och många frågor kvarstår. Mellan 2020 och 2025 fanns ju en officiell, om inte lösning, så i alla fall en förklaring till varför försöken att finna mördaren misslyckats. Åklagarmyndigheten pekade då ut ett sedan länge avlidet vittne som huvudmisstänkt, men detta utpekande drogs tillbaka i höstas. Något officiellt arbete med att klara upp mordet verkar inte pågå längre, i alla fall inte vad som är känt. Så vad finns då att säga om mordet så här 40 år senare? Hur ska vi sammanfatta utredningen och alla dess turer? Och finns det någon möjlighet att vi i framtiden faktiskt kommer få reda på vad som egentligen hände på Sveavägen den där kvällen? Det ska vi prata om idag och då är jag glad att presentera dagens gäster. Gunnar Wall, journalist och författare, bland annat i flera böcker om just Palmemordet. Varmt välkommen hit Gunnar.
Okej, tack så mycket.
Och så Lena Andersson, också du författare, medarbetare på Sidan. Varmt välkommen du också Lena.
Tack.
Jag tänkte att vi skulle börja med den allra senaste utvecklingen. Och det var ju det att överåklagare Lennart Gunné förklarade för bara några månader sedan att han hade fattat ett nytt beslut kring utredningen om mordet. Förundersökningen ska vara fortsatt nedlagd, men inte med motiveringen att det avlidna vittnet Stig Engström var misstänkt längre, utan på grund av, och nu citerar jag, på det utredningsmaterial som nu finns går inte att bevisa vem som är gärningsman och ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Gunné har också i samband med beslutet gått ut och motiverat varför han inte anser att misstankarna mot Stig Engström höll. Tänkte börja med dig Gunnar, vad tänker du om det här beslutet? Blev du överraskad när det kom och hur tolkar du överåklagare Gunné?
Jag blev väldigt överraskad, jag hade inte väntat på något sånt överhuvudtaget. Så det var en bra julklapp får man väl säga, för jag har ju länge varit av uppfattningen att Stig Engström inte var gärningsmannen. Mm. Men det var ju två halvor av beslutet. Den andra halvan var att utredningen inte skulle öppnas. Och där tycker jag Gunnés argumentering var lite haltande. För att han sa mycket tydligt att han hade bara tittat på avsnittet om Engström. Och inte andra delar av utredningen. Och det innebär ju rimligtvis att han kan inte ha bildat sig någon uppfattning om det fanns andra meningsfulla uppslag att arbeta med.
Okej.
Så därför så tycker jag att hans övertygelse om att det inte var någon idé att öppna utredningen, den har jag lite svårt att acceptera om man säger så. Jag tyckte det var väldigt underligt.
Vi ska återkomma till det. Jag ska bara höra med Lena först. När det här beslutet kom då strax före jul, vad tänkte du då?
Jag blev också väldigt förvånad och överraskad också över den... över att Gunné tidigare, Gunnar och jag var med och skrev en skrivelse strax efter det här hände 2020 där vi gick igenom själva upplägget med Stig Engström som och kritiskt då, där han avslog det här. Det var Gunné som skrev under det avslaget och att han då inte satt sig in i det uppenbarligen utan gjorde det bara rakt av. Och att han sen då gör det här ändå efter ett antal år och så faktiskt på ett positivt sätt okollegialt går emot sin kår och det de har bestämt sig för är sant. Det var väldigt, väldigt glädjande. Sen är ju, undrar man ju över varför det inte leder till någonting, varför ingen får stå till svars, varför ingen får förklara sig, varför riksåklagaren då, dåvarande Petra Lund glatt kan fortsätta utan att svara på en enda fråga och likaså Christer Petersson som gjorde det hela. Så det väckte ju en del frågor ytterligare, men det var väldigt positivt tycker jag.
Om vi går tillbaka till historien så var det då redan i februari 1987 som regeringen då, efter att Stockholmspolisens utredning brutit samman, bestämde att det var riksåklagaren som skulle leda förundersökningen med anledning av mordet. Och det beslutet har, vad jag vet, aldrig ändrats från regeringen. Ni får rätta mig sen om jag har fel. Men sen har då förundersökningsledarskapet delegerats genom åren till olika åklagare som landat i olika beslut. En åklagare åtalade Christer Pettersson, en annan pekade ut Stig Engström, några åklagare gjorde ingenting alls och den senaste då bestämde det här. Jag såg att H.G. Axberger är också mycket kunnig kring det här. Han uppmärksammade detta i Dagens Nyheter ganska nyligen. Vad säger du, Gunnar? Borde ingen fråga riksåklagaren om hur hon själv ser på det här regeringsuppdraget, att det ändå finns kvar så att säga? Eller vad tänker du om det?
Ja, alltså det är ju en häpnadsväckande tystnad från både riksåklagaren, den nuvarande riksåklagaren och den förra riksåklagaren och regeringen också, där man så att säga inte säger någonting. Och det tycker jag, med anledning av att det är ett statsministermord, med anledning av att mord inte ska preskriberas efter den lagändring som kom för en del år sedan, så tycker jag att det är ju rätt anmärkningsvärt att utredningen bara ska ligga nere fast där man inte har något svar och där det inte finns någon egentlig genomgång ifrån ansvariga myndigheter om varför det skulle vara omöjligt att få fram ett svar just nu. Det finns olika skäl, menar jag, till att det faktiskt skulle kunna vara större möjligheter att få fram en lösning i det här skedet än när det har varit tidigare. Och det kan jag kort säga, det är helt enkelt för att jag tror att folk som kan ha känt någon som har varit inblandad skulle kunna tänka sig och berätta saker när en sån person kan ha avlidit, vilket det är ungefär nu som det skulle kunna ha skett. Mm.
Vad säger du, Lena, bör vissa frågor ställas till riksåklagaren om hur hon ställer sig till det här?
Ja, det var det jag precis var inne på här. Att, jag tycker att det är en märklig tendens i vårt land att vi har bara en uppfattning om vad det innebär att ta ansvar, och det är att avgå när man har gjort fel. Men jag tycker att det viktigaste sättet att ta ansvar är att förklara sig, att intellektuellt stå för det man gör, att stå där och orka svara på frågor, att göra sig tillgänglig för medborgarna och deras undran. Så att, det är så här, det här återkommer gång på gång på gång, att den som har slutat på något sätt har ansvarsfrihet också intellektuellt. Det tycker jag är illa.
Jag kan ju för sig få en liten känsla av att folk är liksom inte bryr sig längre, för man är så trött efter alla turer. Och det är mest sådana som vi tre och kanske Axberger och sådana här som fortfarande hänger tag i frågan. Eller jag vet inte, det kanske är pessimistiskt. Vad säger du om det, Gunnar?
Jag tror att intresset bland allmänheten ändå är rätt stort nu, att det kan ha ökat under senare år. Det är det intrycket jag har fått i alla fall. Mm.
Och journalister ska inte heller bara göra sådana kalkyler. Det är en slags kommersiell kalkyl nästan.
Ja, men det håller jag också med om. Men alltså, jag tror att det finns många som är intresserade. Jag tycker det har visat sig i och med 40-årsdagen då det har kommit och kommer inslag i olika medier, ganska omfattande saker. Så jag tycker alltså det speglar att det finns ett intresse. Det finns många människor som undrar över vad det blev av det här underliga statsministermordet. Mm. Också kanske för att de känner att det har att göra med Sveriges utveckling överhuvudtaget. Att saker och ting har gått vägar som ställer frågor, så att säga. Alltså det är liksom, man kan ju säga det, att det här mordet sammanföljer med förändringar i Sveriges utveckling. Det gör att det får ju en extra symbolisk innebörd för många människor, och det gör att det är svårt att släppa det. Man undrar om mordet kanske säger någonting om varför Sverige har gått som det har gått.
Vi konstaterar att det är ett beslut som då innebär att läget är i limbo just nu riktigt. Får jag veta i alla fall, jag ska kolla upp det lite bättre i framtiden, men jag tror att regeringsbeslutet inte har ändrats. Jag får återkomma om det. Vi ska gå vidare. Mellan 2018 och 2020 gick ju dåvarande förundersökningsledare åklagare Christer Pettersson flera gånger ut i medierna. Och då var han ganska optimistisk, eller kaxig kan man nästan säga. Han förklarade att han var en lösning på spåren och att han var övertygad om att han skulle kunna förklara för svenska folket hur det låg till. Men den lösning han sen presenterade var det ju väldigt få som blev övertygade om. Gunnar, varför var han så självsäker, Pettersson, och varför hade han så hög profil i media under de där åren, tror du?
Ja, alltså han startade ju med att det här skulle bli löst. Det var en hög ambition han hade, och det var också roligt att se att när han gick igång med en ny utredningsgrupp, då var han energisk och engagerad och tog olika initiativ och gav utredarna utrymme att gå in på frågor som man inte hade rotat i så hemskt mycket förut. Så att jag tror han startade med en ambition att få någonting gjort helt enkelt. Sen så tog den ambitionen slut kan man väl säga. Och det går ju också att konstatera som jag har skrivit om att utredarna hade framför allt fokuserat på två spår som de trodde hängde ihop. Och det var Stig Engström och Stay Behind. Där man föreställde sig att Stig Engström kunde ha varit med i Stay Behind-nätverket och att mordet skulle hänga ihop med det på något sätt. Och det där drev man ganska länge och så kom man fram till sist att det inte verkar sannolikt att Stig Engström hade haft någon roll i Stay Behind. Och då stod man med två uppslagsändar man hade arbetat med så att säga. Vid en tidpunkt när man inte kom längre egentligen varken med Stay Behind-spåret. Därför där hade folk som man hade hört hade inte sagt i stort sett någonting. Och andra myndigheter som man hade bett att få upplysning av Stay Behind hade inte heller haft mycket att lämna ifrån sig. Och när det gällde Stig Engström så stampade man helt enkelt på en fläck. Men det var ändå, Stig Engström var ändå liksom ett mer attraktivt spår att avsluta med. Bland annat för att där hade man ett namn på en individ som man visste hade funnits på Sveavägen. Så att jag tror att det som hände var helt enkelt det att Pettersson och hans medarbetare, de lyckades övertyga sig själva om att Engström borde vara lösningen och att om de bara kämpade på lite till så skulle de få fram den ytterligare information de behövde. Mm. Och jag tror också att det fanns ett övervägande ifrån dem att om de kunde få Engströms ex-fru att förstå att det handlade om Engström från utredarnas sida så skulle de få henne att berätta och erkänna saker som hon inte hade sagt innan. Mm. Det tror jag var ett centralt inslag i det de hoppades på helt enkelt. Men nu var det som så att det kom ju inga avslöjanden från henne helt enkelt av det skäl som jag tror bara att hon hade ingenting att avslöja. Och de lyckades inte heller att få fram någon annan ny bevisning emot Engström. Och det där blev väl mer och mer uppenbart för dem. Så att när våren 2020 gick så stod de plötsligt inför det att de hade sagt att de skulle lägga fram en lösning. Men de hade inga nya bevis helt enkelt. Och därför så svängde det från entusiasm och till en ganska avslagen attityd som man ju såg då i juni 2020. Mm. Då Pettersson inte såg särskilt entusiastisk ut över det han hade att säga.
Om det är som du säger att det här skulle delvis varit en, ska man säga, psykologisk och medial kampanj riktad mot Stig Engströms ex-fru, så tycker jag det är lite upprörande. Jag tycker också det finns saker som talar mot det, men för hon är ju, vad vi vet, en okänd person som kanske inte... jag vet inte, Lena, tror du också att det hade inslag av det att man ville sätta press på exfrun helt enkelt?
Av det vi har fått fram och fått höra så låter det som att det har funnits obehagliga inslag av det, av den typen. Men för mig är det här så obegripligt det som skedde med den här presskonferensen och hur det framlades och den vinklippta duo som satt där, att jag känner att jag måste få veta mer innan jag ens kan säga någonting om det, för att det är så obegripligt hur de betedde sig.
Är det just, menar du kontrasten mellan den höga svansföringen tidigare och sen att det inte blev någonting, så att säga?
Hela resonemanget om Stig Engström som man bara tog från Thomas Petterssons bok efter flera år av arbete och den här nästan jäckande förhållningssättet som åklagaren hade haft då, att han skulle lösa det här och klara av upp det och vara trygg i det. Så att det var så konstigt alltihopa, så jag vågar inte, eftersom det här är människor som ändå är rationella och rimliga personer, så måste det finnas saker vi inte vet. Mm.
Men jag undrar om det Gunnar säger, att det ändå fanns att man hade satsat på någonting, och så tänkte man så att man hade övertygat sig själv, för det kan män som sitter i grupp och diskuterar palmmordet har en tendens att lösa det inför sig själva i alla fall. Och sen så helt enkelt tänkte man, satsar hårt att ja, men exfrun måste veta någonting, och säger vi till henne att det är det här vi går på, då kommer det. För mig ligger inte det så långt borta som möjlighet. Men...
Jo, om du är åklagare och spaningsledare, då har du spärrar mot att bara vara man i grupp. Ja. Alltså, det är män i grupp. De har ju en massa som de vet att det här fällan får vi inte gå i, det här får vi inte tänka. Vi måste kolla upp det bättre, och vi kan inte gå in i någon bunkermentalitet. Nej. Så att det är väldigt svårt att förstå vad som orsakade det hela.
Ingen av oss vet ju det här helt. Ja, Gunnar, vill du lägga till någonting om just detta?
Nej, men man kan väl säga det, att det har ju förekommit förr i Palmeutredningen att både åklagare och spaningsledare har gått ut med stor bestämdhet om att de har en lösning utan att ha täckning för det. Så det är ju inte något nytt att det har hänt. Sen kan man diskutera vad som är orsakerna till det. Och jag säger inte att det bara är psykologiska orsaker. Det kan ju också finnas andra saker som spelar in, i stil med att på politiskt håll och på högre juridiskt håll har man ansett att det skulle vara praktiskt att bli av med den här utredningen. Det kan också spela in, naturligtvis.
Mm. Lena, vill du lägga till något?
Ja, man hade ju absolut kunnat bli av med utredningen utan att dra in Stig Engström i det. Det hade ju, ingen hade tyckt det var särskilt konstigt om de hade kommit fram till precis det som Lennart Gunné kom fram till nu i december, överåklagaren. Vi kommer inte längre, det här går inte att lösa med de resurser vi har, de kunskaper vi har. Vi kommer ingenstans, det har gått för lång tid, vad de nu skulle ha sagt om det. Så jag förstår önskan att lägga ner det här och bli av med det här. Alltså jag förstår att det var det de kanske drevs av, och det har de lyckats med. För på något sätt har någonting dött av att de la ner utredningen. Men att dra in Stig Engström i det på det här sättet, det var ju helt fullkomligt vansinnigt och obegripligt.
Mm. Vi ska gå vidare och lämna nutiden och gå tillbaka till tiden vi får själva mordet. Jag ska bara höra vad ni har för utgångspunkter. Gunnar, hur kom det sig att du började arbeta med att rapportera kring mordet? Vad var din ingång på den tiden?
Jag jobbade på en tidning som heter Internationalen. Och där sysslade jag med inrikesfrågor då, och först faktiskt hösten 87 så skrev jag en artikel om Palmeutredningen. Och det var ju för att då under 87 så hade det börjat komma upp mer och mer frågor om det kunde vara något ruttet med utredningen, helt enkelt. Om det fanns folk i statsmakten som hade hemligheter, om det fanns folk i statsmakten som var inblandade, så att säga. Och det där intresserade mig. Jag tänkte att det borde man kika lite på, så att jag skrev en artikel om det då. Och jag hade väl tänkt att skriva en artikel om Palmeutredningen, och så var det inte mer med det. Men jag sögs ju in i det, för det fanns ju så många nya frågor som dök upp. Så att jag tänkte att jag får skriva lite till. Jag intervjuade folk som hade spelat en roll i händelseförloppet, och det var ju också engagerande, naturligtvis. Och sen så kom jag till sist på, efter att ha bevakat Pettersson-åtalet och rättegången, vilket var hemskt intressant faktiskt, att jag skulle vilja göra något större. Jag skulle behöva gå djupare in i materialet och skriva en bok. Och det började jag göra då. 1990, det tog mig 6 år att bli färdig med den. Då Mörkläggning hette den, och den kom att fokusera på det som jag mest hade intresserat mig för då, nämligen inte vem som sköt, utan varför har utredningen varit så underlig. Vad är det som har hänt i rättsapparaten, så att säga? Och det tycker jag fortfarande är en kanske ännu mer central fråga, vem som sköt. För det här är ju en sorglig utredning, verkligen, skulle jag säga. Det är så mycket konstigheter som har skett under årens lopp som har gått till på ett sätt som inte följer skolboken, så att säga.
Mm. Gunnar får säga då, jag ska säga då, mörkläggningen som kom 1997, jag hade skrivit i Barus, men det kanske var 96 då. Jag ska säga att din bok, som jag tycker står sig bland annat de bästa som har skrivits om utredningen. Och om jag förstår det rätt, så driver du tesen där att utredningen om mordet i mycket var en politiskt styrd process där vissa centrala makthavare inom politik men även inom förvaltning prioriterade att skydda vissa värden som de ansågs vara för landets bästa snarare att utreda mordet. Förstår jag rätt med att det var din tes, och är det en tes du fortfarande tycker håller, så att säga?
Ja, det tycker jag. Alltså, man kan väl säga att allt eftersom åren gått så har det förekommit att utredare har tagit initiativ som inte har varit styrda på det sättet, utan där man har försökt att vara mer förutsättningslös än vad man var i början. Men under de första åren var det definitivt så, menar jag, att utredningen styrdes av en massa hänsyn som i allt väsentligt handlade om att man ville undvika att rota i olika uppslagsändar som kunde det vara känsliga. Och då menar jag inte bara uppslagsändar som behövde leda fram till sanningen om mordet, utan enbart i att vissa uppslagsändar skulle vara besvärliga att utreda bara för att man överhuvudtaget tog upp sådana frågor. Mm. Man kan ju ta vapenaffärerna, som ju det fanns en massa frågor omkring då, så att Sveriges stora vapenaffär kunde haft att göra med mordet i något avseende. Det var ju en hypotes som fanns, men det skulle ju samtidigt ha inneburit att man skulle ha rotat i frågor som berörde Sveriges internationella relationer, exportindustrin och mycket annat. Mm. Och det var enklast att inte göra det, helt enkelt. Och det är övertygad om att den sortens överväganden styrde utredningen i stor utsträckning.
Okej, vad säger du, Lena? Palmeutredningen var till stor del, i alla fall inledningsvis, politiskt styrd och styrd av politiska hänsyn. Är det en tes du köper?
Ja. Helt och fullt. Mm.
Hur märker man det, tycker du?
Ja, tillsättningen av Holmer, Hans Holmer som första spaningsledare, som ju hade varit en känd fixare i besvärliga frågor för det socialdemokratiska partiet tidigare på 70-talet, sjukhusspionen och den där andra frågan. Vilken var det nu då?
Avlyssningen?
Ja, det var sjukhusspionen och så var det en till. Som
Borrell-härvan.
Borrell-affären kanske.
Ja, just det. Borrell-härvan, ja. Precis som han och Ebbe Karlsson. Och så är Ebbe Holmer först på plats här också. Det är så anmärkningsvärt att om det inte vore något konstigt med det borde de ha tagits bort bara för att man inte skulle misstänka att det var politiskt tillsatt. Mm. Och sen, men överhuvudtaget också Socialdemokratiska partiets totala ovilja att överhuvudtaget närma sig den här frågan under alla år. De har varit väldigt, väldigt ointresserade av att hitta mördaren på deras älskade ledare och deras partiordförande. Den har varit anmärkningsvärd. Och den kan ju bero på olika saker, hänsyn till änkan och liknande. Men den har i alla fall varit påtaglig. Mm. Så det tror jag definitivt. Att, och det behöver inte betyda att man vet vad som har hänt. Eller att man, det behöver inte betyda sådana obehagliga saker. Utan det kan vara en slags oro inför vad som ska komma fram. Men om man har haft makten sedan 1932 så är det klart att det finns saker som kanske blir felaktigt belysta om de kommer fram i ljuset, kan man tänka sig.
Okej, då verkar ni vara eniga om det. Under de första åren, den första så att säga, som utmanade den officiella bilden av mordet, det var ju huvudsakligen journalister och granskare från vänstersidan. Gunnar nämnde här att han jobbade på tidningen Internationalen, det var flera andra vänstertidningar som granskade. Då handlade det ganska mycket om det här med polisspåret de första åren. Och Gunnar, när du tittar tillbaka på de hypoteserna från den tiden och säger det som det klassiska polisspåret. Hur tycker du det står sig idag? Hur värderar du det som kom fram då?
Ja, man kan ju säga så här att Det där handlade om en rad olika enskilda spaningsuppslag som väckt frågor. En del av de uppslagen känns fortfarande intressanta. Andra känns inte lika intressanta. Men däremot menar jag att det har kommit till ytterligare omständigheter som ställer frågor om det kan ha funnits någon form av inblandning i mordet från hemliga tjänster eller andra liknande strukturer med statliga anknytningar. Så det står kvar fortfarande. Så att, och alltså man kan ju för sig också notera det att det var en ledande socialdemokrat, Kjell-Olof Feldt, som tog upp de här frågorna efter några år också. Så att det är ju inte så att socialdemokrater överlag inte har intresserat sig för mordutredningen eller för den typen av infallsvinklar, utan det har ju funnits och dykt upp.
En fråga till här, Gunnar. Fanns det politiska dimensioner i det här så tillvida att ni som vänsterjournalister såg en högerextrem, eller kanske ville se en högerextrem konspiration inom stat, inom militär och polis, det vill säga de klassiska platserna som står för konservativa högervärden i samhället? Ja, vad tror du om det? Att det var lätt att se det för er, så att säga?
Ja, alltså jag tror ju att man ska vara medveten om att har man egna uppfattningar om samhället i stort, så är det lätt att applicera de uppfattningarna på sådana stora händelser. Det ska man vara medveten om. Och därför finns det ju anledning att vara självkritisk när man överhuvudtaget laborerar med den sortens frågor. Så det är absolut sant. Mm. Men alltså jag tycker att det finns ju faktiskt anledning att resa de här frågorna ändå. Det var ju känt redan då naturligtvis att Palme sågs med skepsis ifrån stora delar av det konservativa Sverige, kan man säga. Det talades om att han var en säkerhetsrisk. Man var orolig för hans hållning i ubåtsfrågan. Man var orolig för att han skulle åka över till Sovjetunionen och ha mött med Gorbachev i april 86. Alltså det fanns ju en massa sådana saker som var laddade. Sverige var ju splittrat i fråga om Palme, och han agerade internationellt på ett sätt som ju ytterligare, så att säga, rev upp en massa saker. Så att det var ju inte konstigt att den typen av frågor ställdes. Mm. Sen kan man ju säga att en del spekulationer som har förekommit av det slaget har varit ogrundade.
Okay. Lena, vad säger du om de här första årens att man såg då en konservativ, en höger eller rent av fascistisk konspiration, att polis och hemliga tjänster var inblandad? Ja, hur står sig det idag, tänker du?
Ja, jag tror ju att det förhåller sig så att, men jag tror att det är riktigt att det är därför, så att säga, personligt långt till vänster om socialdemokratin har i hög grad intresserat sig för. De har en statsuppfattning, så att säga. Har intresserat sig för frågan. Det har fallit sig naturligt. Men det är ju mer en psykologisk impuls. Den säger ju sen ingenting om fakta i verkligheten. Det är ju mer en förklaring till varför man intresserar sig. Jag tycker väl det. Jag tycker kanske att borgerligheten borde ha varit lika intresserade, med tanke på att det kunde ha kommit fram saker om den socialdemokratiska staten som skulle ha varit intressant för dem att få reda på och ta fram. Så att det finns ju en lojhet där i att inte ha velat gräva i det här. Så att jag tror att det där är bara en psykologisk impuls. Den säger ju sedan ingenting om hur man förhåller sig. Vi får inte bli diskursanalytiker här, så att säga, och säga att ja, de där hittar alltid. Alltså någonting om det här är ju sant.
Ja, så är det såklart.
Ja, och jag tycker ändå att många av dem som är intresserade sig för Palmemordet på riktigt är ganska logiska personer. Och de försöker argumentera rationellt i motsats till väldigt många andra frågor som vi diskuterar eller inte diskuterar.
Mm. Jag ska fråga dig samma sak, Lena. När blev du intresserad som skribent, så att säga, mer specifikt av just mordet och utredningen? Vad var det som ledde dig in?
Ja, mer specifikt är faktiskt Gunnar Walls bok från 2010. Vad heter den, Gunnar?
Den heter Mordgåtan Olof Palme, va?
Ja, precis. Just det. Där jag första gången fick bli varse detta med att vittnesuppgifterna från från bra vittnen från mordplatsen inte stämde med huvudvittnet Lisbeth Palmes berättelse. Mm. Det redogörs för i Gunnars bok väldigt tydligt och bra. Och efter det förstod jag att det här var något annat än jag hade trott. Så då fick jag någonting att verkligen intressera mig för av olika nivåer, både psykologiskt och filosofiskt och kunskapsteoretiskt, och som en berättelse om det svenska tillståndet på något sätt.
Mm.
Så det var exakt 15 år sedan, inför 25-årsjubileet, som jag läste den. Och den förändrade det här för mig. Då började jag intressera mig ordentligt och läsa på och läsa förhörsprotokoll. Och jag hade varit intresserad från början tidigare på 90-talet också, men mer i periferin.
Just det. Gunnar, du som var med under de tidigare åren, du träffade vad jag har förstått en del av den tidens privatspanare, det vill säga personer som utan direkt, inte journalister men ändå var ute och granskade det här. Vad kan du berätta från den tiden? Vad var det för personer och vad bidrog de med?
Ja, det var ju en ganska olikartad skara av personer som intresserade sig för det här. Jag hade en del att göra med Sven Anér till exempel, som ju var journalist. Han hade ju varit journalist på SVT och Dagens Nyheter i många år innan och sådär. Sen hade han sysslat med kärnkraftsfrågor och drivit opinion. Han började med Palmeutredningen och han var ju på många sätt en kämpe, för att han var väldigt envis med att få fram handlingar för statliga myndigheter och visste vad han hade rätt att få ut och behövde inte ta några hänsyn till att han var obekväm, utan han gjorde det han ville, så att säga. Sen kan man säga att han tyvärr med årens lopp kom att bli allt för övertygad om att alla de idéer och hugskott som han fick stämde, och att han motarbetades av omgivningen när han inte fick stöd för allting han gjorde. Så att jag kan säga att han drabbades väl av det som är väldigt lätt att drabbas av när man slåss i motvind i såna här besvärliga frågor. Va?
Mm.
Vilket jag tyckte var synd att se. Jag hade också kontakt med Ingvar Heimer, som ju var den som uppmärksammade mig på det Lena talade om, att Lisbeths beskrivning av vad som hände på mordplatsen inte stämde överens med vad de andra vittnen hade berättat. Heimer han jobbade på Intrum Justitia, så han hade ingen journalistisk anknytning, men han var en mycket envis person som ägnade väldigt stor tid åt Palmeutredningen och som avled hastigt på ett sätt som har lett till spekulationer. Han föll i T-banan och skadades så svårt att han avled efteråt, och jag vet ju inte vad som hände fortfarande, så det är en sån här sak som man lever med och undrar med ungefär. Men alltså, man kan räkna upp en rad människor som har hållit på och kämpat med utredningen på olika sätt, och det finns ju folk som har lagt ner väldigt stor energi.
Det finns fortfarande.
Och det är väl för att om man inte hade varit ett antal människor som hade hållit på, så hade man inte orkat ensam, därför att man fick ju information av andra hela tiden för en diskussion. Sen var man oenig ibland, men det var inte heller någon nackdel, utan det fick ju en att skärpa sina egna argument om man var det. Så det, ja, nej, men det, men alltså det som har hänt sedan dess, bara avslutningsvis liksom det är att i och med att det nu har blivit mycket lättare för alla att ta del av handlingar och uppgifter ur utredningen i och med internet, så lever vi ju idag där det finns många tusen människor i Sverige som håller på och är väl insatta i olika delar av utredningen och ägnar mycket tid åt det, som diskuterar, som delar med sig av information och som slåss för sina egna uppfattningar. Liksom så att det är en ganska stor verksamhet i Sverige idag, skulle jag säga.
Ja, och det ska sägas att det finns ju utmärkta hemsidor där man kan gå, och en som heter Palmmordsarkivet, och så finns det en annan som heter någonting med, som jag glömt bort just nu, Gunnar, vad heter den? VPU någonting?
VPU, WPU.
Ja, WPU, där man då själv kan gå in och söka och läsa i det som har kommit fram. Sen Sven Arnér gav vi också ut en egen tidning om Palmmordet som heter Palmenytt, tror jag. Och den finns också arkiverad på sidan runeberg.org, ni vet, där man lägger upp saker utan copyright. Så den kan man läsa än idag. Vi ska gå vidare lite. Jag tänkte fråga dig, Lena. Om vi tar då politiken kring Palmmordet, så är ju Ebbe Carlsson-affären kanske den mest spektakulära och säregna kring det. Du ska snart få kommentera det. Jag ska börja kort repetition för ungdomarna då. Det var ju så att polisens officiella utredning riktades in sen mot PKK, en kurdisk organisation, men den utredningen gav ingenting. Då startade alltså en grupp bestående av både poliser och politiker och privatpersoner en egen utredning som med olagliga medel fortsatte helt enkelt att utreda externt, alltså ja, vid sidan om polisen. Och allting var känt och välsignat av dåvarande justitieministern dessutom. Otroligt spektakulärt naturligtvis. Lena, vad säger oss Ebbe Carlsson-affären och allting kring det om Palmeutredningen?
Ja, den är, jag tycker den är svår att förstå sig på också rent psykologiskt, för att orka göra en sån där grej som de gör, Ebbe och de han drar igång det här med, de som tror starkt på PKK-svaret, kräver en enorm motivation rent psykologiskt. Man måste ha en enorm motivation för att orka. Motivation för någonting, om det är att lösa mordet eller något annat, vet jag inte. Men det är frågan, vad var motivationen? Antingen trodde de verkligen på det här PKK-spåret, och det förefaller mig så osannolikt att de skulle ha trott så starkt på det. Och då är, ser jag som alternativ att motivationen är att rädda partiet. För att man, det fanns ju människor som ville, kunde göra vad som helst för att rädda socialdemokratin. Mm. Men, eller socialdemokratiska partiet. Så jag tycker att PKK-historien, Carlsson-affären, är besynnerlig. Men det finns mycket värdefulla uppgifter i KU-förhören om man tittar på dem. Vad som kommer fram där. När de svarar på frågor och sådär. Och sen har Ebbe Carlsson skrivit en roman.
Ja, Liket i lådan.
Liket i lådan. Mm. Ja, som, där jag misstänker att han vill antyda vissa saker som han vet om så, i fiktiv form. Så jag får ingen ordning på det heller riktigt när jag läser den. Men nog tycker jag det finns grejer där som jag gissar att han vill få fram på något sätt indirekt. Så att allt det här är gåtfullt. Det är det enda jag kan säga. Mycket gåtfullt.
Gunnar, hur placerar du Ebbe Carlsson-affären i det här stora mönstret, pusslet vi försöker lägga?
Ja, i min bok Mörkläggning som kom 97 då, där handlade halva boken om Ebbe Carlsson-affären. Och eftersom det var en tjock bok så innebär det ungefär 500 sidor om Ebbe Carlsson-affären. Så jag har gått igenom den väldigt noga steg för steg, kan man säga. Och jag tycker att den är fascinerande. Det är en otrolig historia som väldigt få människor har förstått faktiskt. Och där alltså jag ser det som att det Ebbe Carlsson försökte göra, det var det Lena var inne på, tror jag det var, och fixa en lösning. Jag tror att Ebbe Carlsson såg det i politiska termer, och där handlar det helt enkelt om att få till stånd ett sätt att bli av med Palmemordet som var så besvärande. Och under det tror jag det tickade en allvarlig oro för att det skulle kunna ställa till med stora bekymmer, inte för socialdemokratin enbart, utan han kanske också, han och andra med honom kanske också såg att det skulle kunna skada Sverige på olika sätt om man rotade för djupt, att det liksom skulle riva upp för känsliga saker om man gjorde det. Och man kan väl säga att med facit i hand, så en sak som inte allmänheten kände till existensen av 80-talet, när Ebbe Carlsson var på, det var Stay Behind-nätverket, som ju var det som Peterssons utredare ägnade så stort intresse åt under den tiden, under den tiden när de arbetade med utredningen. Och där kan man säga att om det om det skulle ligga någon sanning i att folk ifrån Stay Behind-nätverket var inblandade i mordet, så skulle ju det kunna ha lett till att existensen av detta mycket hemliga nätverk skulle ha avslöjats. Och det fanns det väl väldigt starka önskemål om att det inte skulle ske.
Mm.
Så att alltså det låg väl saker där som jag tror att Ebbe Carlsson och andra med honom var angelägna om, att det handlade om att få till stånd en avslutning på utredningen. Och jag tror Holmér är ganska lätt att förstå i samma termer också. Där är det ännu lättare i Holmérs fall, för att han var ju alltså son till en ledande idrottsledare i Sverige, så att säga. Och hans attityd var, tror jag, väldigt mycket upphängt på att det handlade om att vinna, helt enkelt. Och det finns få saker som avslöjar det så tydligt, tycker jag, som Holmérs attityd när han, som han tyckte, blev sviken av åklagarna. För han hade ju alltså fått stöd av regeringen och riksåklagaren om att satsa på PKK-spåret. Och det hade han fått trots att åklagarna menade att det var väldigt, väldigt illa underbyggt. Och han hade då räknat med en så här storslagen avslutning med ett tillslag i januari 87, där man skulle slå till över hela landet mot anhängare till PKK. Man skulle hålla förhör, man skulle gå ut och säga att nu har vi dem, så att säga. Och det som gjorde att det sprack, det var att överåklagaren Seime, han gick ut och sa offentligt då att nu har PKK-spåret spruckit. Det finns ingenting kvar av det längre. Vilket var sakligt sett sant, men det var inte det Holmér hade räknat med. Utan han hade räknat med att åklagarna skulle backa upp honom, helt enkelt. Att de skulle vara en del av laget. Och han gick efteråt ut internt i polisen och anklaga åklagarna för svek. Och det gjorde han alltså fastän han visste att åklagarna inte var anhängare av PKK-spåret överhuvudtaget. Och det säger då, menar jag, att hans uppfattning helt enkelt var att det var en fight, det var en tävling, det var en målsättning, det var en operation som skulle genomföras. Man skulle fixa det här. Åklagarna skulle vara lojala. Och det var de inte. Mm. Det var inställningen som fanns där. Och det var det Ebbe Carlsson representerade också, menar jag.
Jag tror också att de tyckte att det var viktigt att sätta åt PKK av andra skäl än att de kanske hade mördat statsministern. Alltså att det var en terrororganisation, att de hade begått mord, de hade en ond kraft. Så att de tyckte att det drabbar ingen fattig, så att säga.
Nej, de hade ju begått mord i Sverige, men då huvudsakligen på avhoppade egna medlemmar, så att säga. Jaha, det finns många spår här, mycket att prata om. Läs gärna Gunnars böcker mer om detta. Vi ska återgå till själva dådet och prata om det. Jag ska bara, ja, det får bli lite snabbt där, men jag har likhet med er också funderat på mordet åtskilligt. Jag har väl ingen uppfattning om lösningen. Men ett scenario som ofta ändå har återkommit från polisens sida och även i den här gärningsmannaprofilen, det är ju den ensamma mördaren som upptäcker statsministern på väg till bion och sen går hem och hämtar sitt vapen, utför mordet och sen försvinner in i en anonymitet igen och aldrig pratar med någon. För mig har det alltid framstått som fullt möjligt, kanske till och med den troligaste lösningen. Men så tycker ju inte alla. Lena, är det en möjlig lösning för dig?
Möjlig är det naturligtvis, men jag tycker inte att den är trolig. Därför att det finns för många, då hade det varit renare att lösa mordet. Det hade inte varit så mycket konstigheter kring det. Det hade inte varit obesvarade frågor. Lisbeth Palme hade inte betett sig på det här konstiga sättet som hon ju bevisligen gjorde med hur hon berättade om händelsen, att den inte stämmer med vad som skedde, om vi ska tro de andra vittnena, vilket det finns anledning att göra. Det finns åtskilliga händelser som har runt det här mordet, runt omkring det, som är för konstiga för att det ska vara någon som det är helt oproblematiskt att att ta fram som mördare. Mm. Som har gjort det.
Vad säger du, Gunnar, om den här gärningsmannaprofilscenariot så att säga, med den ensamagerande mördaren som upptäcker Palme av en slump?
Ja, alltså det är ju självklart att man kan tänka sig att en ensam, obalanserad person skulle på impuls ha fått en chans att genomföra mordet på statsministern och att det skedde. Men liksom, det är ju, jag menar, sådana saker händer. Så det är inte konstigt. Men det som jag tycker är konstigt är hur utredarna har bestämt sig. Under lång tid styrdes utredningen av en stenhård inriktning på att det var en ensam gärningsman. Och man konstruerade också en bild av hur den ensam gärningsmannen skulle sett ut i huvudet så att säga. Och försåg honom med olika egenskaper. Jag menar att det där var väldigt spekulativt, alltså det fanns inte ett sakligt underlag att dra den sortens slutsatser utifrån det vi vet om mordet.
Mm. Okay.
Utan vi står där med ett mord där gärningsmannen lämnade väldigt få spår efter sig, inte heller gjorde särskilt många avslöjande saker. Han skrek inte, han agerade inte ut på annat sätt än att han sköt och stack sin väg, så att säga.
Mm.
Det är ju kärnan, och det säger ganska lite om gärningsmannen. Mm. Sen finns det då alla de andra omständigheterna runt omkring som, tycker jag också, pekar på att det finns starka skäl att tro att det var ett organiserat mål.
Vi ska ta det.
Och då menar jag bland annat exempelvis då walkie-talkie-observationerna i centrala Stockholm.
Just det. Vi ska ta det, för att när man lyfter fram det, det är ju ofta det alternativ som lyfts fram, en mer eller mindre välplanerad aktion där fler ingår. Så mycket av de vanligaste argumenten var mot det är ju att mordet är för oorganiserat och slarvigt. Mördaren skjuter bara ett skott. Han kan inte vara säker på att Palme verkligen dör. Han har inte säkrat sin flyktväg. Han vet inte, hade Lars Jeppsson, ett av de närmaste vittnena, varit en nyutbildad kustjägare eller vad som helst, så hade han åkt fast. Och det andra är då att en konspiration hade förr eller senare avslöjats för att folk hade pratat bredvid mun. Och vi börjar med dig, Lena. Vad tänker du om de motargumenten mot den konspirativa bilden, så att säga?
Ja, det senaste där, att någon skulle ha sagt något, dyker ofta upp. För det första har ju folk sagt saker. Så det sägs, det har ju sagts mycket saker. Det har kommit ut en massa saker. Men om ingen kan verifiera det, vilket ju inte sker, så hjälper det inte vad någon säger. Då blir det bara lösa saker som kommer fram. Om ingen är beredd att gå i god för det, så hjälper det inte att någon säger något. För det andra så är det ju så här att om det är sådana kretsar som vi talar om, så är det väl förenat med livsfara att berätta, och då man är väl också så motiverad att man inte gör det, helt enkelt. Det är väl det man är bra på.
Okej. Och det här andra,
att hålla inom gruppen.
Det här andra argumentet, att mordet är, verkar inte vara så välplanerat i sitt utförande då. Vad tänker du om det?
Nej, men det är skickligt. Det är improviserat skickligt, verkar det som, tycker jag. Mördaren kom ju undan. Mm. Och det är en mörk gränd och det är byggbaracker. Och vi vet inte ens om han sprang upp för trappan eller på Luntmakargatan till vänster där. Vi vet ingenting.
Okay.
Så att jag otroligt. Alltså det här att... för det första är det en människa som är stark i handleden, alltså det är en tung revolver med stark rekyl, kräver kanske viss vana, att göra exakt bara så mycket så att ingen hinner se ens ansikte. Det finns många saker som tyder på skicklighet och liknande saker, om man nu ska, ja, jo, det kan man tala om skicklighet även fast det är ondska som utövas.
Gunnar, om du får bemöta de här, säga, motkonspirationsargumenten jag kom med här, både hur mordet är utfört och det här med att ingen har talat senare, vad säger du då?
Ja, alltså vi kan ju konstatera att gärningsmannen satte ett skott i Palme på ett ställe där det var säkert att han skulle avlida omedelbart. Så att, och han sköt på så nära håll så att om han, ja, det finns anledning att tro att han visste att ett skott egentligen räckte. Men sen kan man ju lägga till också att även en attentatsman som ingår i en grupp kan ju göra fel. Det liksom, alltså, det beskrivs ibland som om det finns två alternativ. Antingen stollig ensam gärningsman som agerar på impuls, och det andra alternativet är en oerhört effektiv attentatsman som aldrig gör fel. Men sådana är inte så vanliga i verkligheten, den här känslan, och det finns ju exempel på det. Va? Mm. Så att jag tycker inte att gärningsmannens agerande på något sätt visar att det inte skulle kunna vara organiserat. Och jag tycker också att om man tänker på grupper som genomför organiserade mord, så har man ju naturligtvis då brottsliga grupper av olika slag, och de brukar inte snacka. Det känner vi ju till. Folk håller tyst, de säger ingenting i rätten. De pekar inte ut andra, de erkänner ingenting själva. Och det andra är ju hemliga tjänster och liknande organisationer. De säger ju inte heller någonting. Alltså de får ju inte, de har ju skrivit på när de tog jobbet att de ska hålla tyst och så vidare. Och sen stämmer det som Lena säger också, att det har ju kommit uppgifter som kan vara läckor, men som har avfärdats. Så att jag tycker inte man ska utgå ifrån att konspirationer jämt avslöjas. Det vet vi ju inte, därför att det bygger på att vi skulle ha full insyn i alla sådana frågor.
Så är det ju. Så.
Ja, det har vi naturligtvis inte.
Hörrni, vi ska börja knyta till säcken, för vi har inte så mycket tid kvar. En fråga till er båda. Sen 2020 har ju, som Gunnar redan anmärkt, ganska mycket nytt, om än delvis sekretessbelagda handlingar och dokument kommit fram, och det pågår ett arbete hela tiden kring detta. Är någonting som ni har upptäckt bland detta nya som ni tycker är särskilt värt att uppmärksamma, som kanske förändrar bilden lite? Gunnar, vill du börja där, om du får lyfta upp något enskilt sådär?
Ja, en enskild sak som ju kom fram för några år sedan, det var ju det att Säpos personakt om Palme är försvunnen. Vilket jag tycker är väldigt anmärkningsvärt, för det måste ha handlat om en personakt på tusentals sidor som ju handlade om frågor om Palmes säkerhet, frågor om Palmes kontakter med andra personer och så vidare. Alltså en akt som ju ansvariga på Säpo rimligtvis måste ha insett kunde ha betydelse i mordutredningen. Mm. Men ändå försvann akter under den tid utredningen var öppen. Och när Palmeutredarna 2019 hörde av sig och bad att få den här akten, då fick de alltså då beskedet att det finns inga uppgifter om den här akten, det finns inga uppgifter om att den har förstörts, utan den är försvunnen bara. Och det innebär väl att någon gång har någon gjort sig av med akten på ett eller annat sätt. Det är anmärkningsvärt i sig att man har gjort så på Säpo. Det andra som är lika anmärkningsvärt, skulle jag vilja säga, det är att inte akten hamnade i Palmeutredningen långt innan. Därför den borde ju ha begärts ut 1986. Rimligtvis, kan man ju tycka. Mm. Men av någon anledning så har den bara så att säga varit en icke-akt i utredningen under alla dessa år. Va? Och det säger ju lite grann om att förutsättningarna för en saklig och objektiv utredning har ju saknats när den typen av centralt material inte har funnits med, eller inte funnits med officiellt i alla fall.
Okej. Lena, samma fråga till dig. Någonting som har kommit fram i takt med att nya dokument har offentliggjorts de senaste åren som du tycker är anmärkningsvärt?
Ja, jag tycker maskningen är anmärkningsvärd. Hur man har maskat de här dokumenten, och att det inte går, att man säger att nu är det öppet här och man får beställa ut, och allt som är intressant är borttaget i dokumenten. Så att det tycker jag har varit anmärkningsvärt att se. Att det är någon som får sitta, någon jurist där får sitta och titta på det, men vi får inte titta på det.
Hörrni, om vi tittar framöver då, tror ni att vi kommer få reda på sanningen om mordet på Olof Palme någon gång, och hur ska det i så fall gå till? Vad säger du, Lena?
Ja, jag är ganska pessimistisk om det, men eftersom den här DC-3, historien om DC-3 nu kom fram efter lång tid, så finns det ju såklart en möjlighet ändå. Men jag är tveksam till om vi kommer få fram en lösning som går också, som är så här, verifierad på något sätt, som gör att man kan tro på den verkligen. Jag är lite pessimistisk där vid lag.
Fördelen med DS3 var ju att det fanns ett vrak att hitta. Det finns ju inte riktigt nu.
Nej, precis.
Gunnar, är du lika pessimistisk eller vad tänker du?
Nej, jag kan väl bara säga som så att jag tror att förutsättningarna för att få fram någonting i första hand handlar om någon som vet någonting går ut och berättar det, och det kan få stöd av andra människor. Och det är ju väldigt svårt att ha någon uppfattning om i förväg om det kommer att ske. Men det skulle kunna komma att ske, och det skulle vara större chans att det sker om ansvariga myndigheter visar ett intresse för att mordet ska bli utrett. Mm.
Skulle vi behöva en ny form av granskningskommission? Den senaste jobbar ju fram till 1999. Det har gått 27 år sedan dess. Vad säger du, Lena? Skulle det kunna ge någonting?
Ja, i så fall måste folk vittna under ed och sånt där.
Ja, okej.
Okay. Tvingas tala sanning, tvingas berätta. Mm. Då kommer de skylla på ålder och dåligt minne, så att jag
tveksamt. Och om de inte redan är döda. Vad säger du, Gunnar? En ny sanningskommission?
Jag har skrivit på ett upprop om det, och jag tycker att det kunde väl vara en väg att gå. Och det handlar ju inte minst om då att få folk från olika statliga myndigheter att behöva svara ärligt på frågor, så att det inte fastnar i någon sekretess. Mm. Sörja helt enkelt, och saker och ting bara stoppas undan. Vi får väl se vad som händer.
Det får vi göra. Och så länge får vi då försöka få kovra oss själva. Man kan läsa Gunnars böcker förstås. Jag ska också rekommendera Hans-Gunnar Axbergers bok som kom för några år sedan. Som jag hade ju faktiskt hand om som gäst i podden när den kom. Den tycker jag också tillhör något av det bättre som skrivit. Även granskningskommissionen från 1999. Deras slutbetänkande ligger uppe på webben fortfarande. Och innehåller väldigt mycket information. Så det finns gott om möjligheter att förkovra sig, så får vi se tiden an. Stort tack, Lena Andersson, för att du medverkade i podden idag.
Tack så mycket.
Och stort tack, Gunnar Wall, för att du gästade podden idag.
Tack så mycket.
Vi ska avsluta med att påminna om ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare, och det är att man ska testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ en prenumeration. Där får man just nu 2 månader helt gratis. Och i den ingår då tillgång till samtliga artiklar på svd.se. Tillgång till samtliga poddar, och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ där. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.